Jag kände att vi kom in i en profetisk tillbedjan här. Och jag ser hur händer räcks ut som delar ut bröd. Och det är ju givetvis livets bröd. Och så fick jag en tanke här att du sitter här och brottas med saker som du kommer att få förklarat för dig genom min undervisning idag. Skillnaden kanske mellan rättfärdighet och helgelse. Det är ganska jobbigt. Jag har varit nyfrälst och Satan försöker att få en att mixtra ihop det där. Jag ska försöka förklara för er skillnaden. Rättfärdig är ju när Jesus bor i det. Helgelsen är en process. Kristus är vårt liv, har jag döpt min undervisning till idag. Man kan fråga sig egentligen, vad är evigt liv? Det vanligaste svaret kanske är, ja, jag har blivit förlåten och jag kommer in i himlen. Ja, det är ju sant också. Men det innebär faktiskt mer, eller det är större. Det är inte bara en sak Gud ger oss frälsningen. Det innebär också att Gud ger sitt eget liv till oss. Det är stort. Och endast Gud äger evigt liv. Och det livet är ju då samma sak som hans härlighet. I hans liv finns hans härlighet. Och vi får alltså delaktighet av Guds härlighet. Det tycker jag är underbart stort. Och det är ju samma sak som att få delaktighet i hans namn. Ni vet, det står att vi döps i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och det är alltså att få del av hans liv. Både härlighet och namn beskriver hur någon verkligen är. Härlighet beskriver också ett värde på hebreiska. Och det är tydligen det som vi människor saknar. Och vi jagar fram i livet för att nå det här målet då. Och gör vi det utan Jesus så kallas det för synd. Det betyder att missa målet helt enkelt. Och därför står det i Romarbrevet 3:23 så här. Alla har syndat. Alltså alla har missat målet. Och vi saknar härligheten från Gud. Det eviga livet, va? Men Gud själv är. Men. Nästa vers är underbar. Men vi står som rättfärdiga, frikända, utan att ha förtjänat det. Ingen har förtjänat frälsningen. Av hans nåd. Därför att Jesus Kristus har friköpt oss, va? Och där står det då på grekiska apolutrosis, vilket betyder han har inväxlat oss till ett rätt värde. Alltså inför Gud förut var vi värdelösa, men genom Jesu Kristi blod så har vi fått ett värde. När vi förstår det här så är det ganska stort. Inför Gud så är vi alltså värdefulla. Fast ni vet att det finns en makt som kallas för djävulen som gärna säger tvärtom. Vad känner oss värdelösa. Men det är lögn. Han kallas också för lögnaren. Lögnens fader. Förr fanns det något, jag vet inte om det finns än, men jag kommer ihåg att det fanns något som hette checkhäfte. Kommer du ihåg det? Det var en grej man skrev på. Ett checkhäfte. Ja. Det var ett papper som var förtryckt med ett bankkonto. Och det var värdelöst om inte ägaren satte sitt namn på. Och då måste han ju givetvis ha täckning för den summan han skrev över. Och så beskrev alltså ägaren ett värde till ditt namn. Det stod mottagare och så stod det ju då vem som har skänkt detta, va. Och det är precis vad apolutrosis egentligen innebär. Fast nu handlar det om ett himmelskt bankkonto, va? Och inget jordiskt. Vi har alltså fått ett oerhört starkt värde genom Jesu Kristi blod. Och därför står det också i första Petrusbrevet 1:18 och så vidare. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver och guld som ni blir friköpta från det meningslösa liv som ni har ärvt från era fäder. Utan med Jesu Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Och det står i Malaki 3:17 i King James översättning så står det att när Gud ska avsluta sitt verk på den här jorden. tiden kommer att ta slut, som det står i Uppenbarelseboken, den sista basunen ska ljuda och då är kronos, alltså den löpande tiden, slut. Då står det, då ska jag samla mina juveler. Förstår att han samlar sina juveler, precis som han har en ask, va? Det finaste och godaste han äger. Vet du vilka de juvelerna är, va? Vi. Det är hans ögonsten, så är det de frälsta som har tagit emot Jesus. Du kan känna det ganska värdefull med andra ord. Juveler. Ja. Människor har alltså jagat ett värde ända sedan syndafallet. Och ni vet hur det börjar, va? Man jagar ju fikonlöv. Det var väl värde i dem kanske. Sen samlas man i Babylon. För vad skulle man göra där då? Jo, man skulle ju göra sig ett namn. Eller hur? Härlighet, va? Första Mosebok 11:4 så står det. Så sa man till varandra, det var väl tydligen en enhet man skulle ha. Och så står det så. Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Alltså ända upp till Gud. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över jorden. Och här ser vi två saker då. Det ena är bygger och det andra är göra oss ett namn. Och vi förstår att det är exakt samma sak som att samla ihop ett värde, va? Nu kan vi tillsammans samla ihop ett värde så att vi duger inför Gud. Först var det ju då var och en som kunde samla ett värde, men nu kommer man. Och om vi tillsammans nu samlar ihop ett värde, då måste det väl ändå duga inför Gud. Nej, det gör inte det, utan det finns bara ett värde fortfarande som gäller. Vad han har gjort, vad Jesus Kristus har gjort i våra liv då. Och det kallas alltså för orättfärdighet, alltså att tro på ett annat värde än det Gud har beskrivit. Låt oss nu gå till Babylon i Uppenbarelseboken så ska ni få se det här, hur det återkommer de här tankarna. Du ser en kvinna där, va? Och hon skryter med att hon har skaffat sig härlighet. Hon har alltså gjort sig ett namn. Och ni vet vad Jesus säger i Matteus 24. Många ska komma i mitt namn. Hur? Tanken finns där, va? Uppenbarelseboken 18:4. Och jag hörde en annan röst i himlen säga, gå ut från henne mitt folk så att ni inte tar del i hennes synder. Nu vet ni vad det är, va? Ja. Skaffa sig ett annat värde. Så att ni drabbas av hennes plågor. För vi får väl ändå tro att de här plågorna kommer att dyka upp förr eller senare här. Och så står det i Uppenbarelseboken 18:7, så står det, ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära. Hon säger i sitt hjärta, jag sitter som en drottning och jag är inte en änka och jag ska aldrig behöva känna någon sorg. I Uppenbarelseboken 18:7 i King James så står det på samma sätt här då. Doxasso står det, alltså hon har förhärligat sig själv. Hon har skaffat sig, gjort sig ett namn och skaffat sig ära. Och lägg märke till att när Babylon då blommar upp så kallar Gud en person ut ur Babylon som heter Abram, hette han då, men han skulle ju senare bli Abraham. Abraham. Han kallar honom ut ur Babylon. Och här har vi bilden då av sann rättfärdighet. Det är en person och han har och är vårt enda värde. Inget vi gör eller presterar har något som helst värde inför Gud om inte Jesus får göra det. Antingen bygger vi på det eller också låter vi bli och jagar fram efter vårt eget då. Det står i första Mosebok 15:1 så står det, därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Kom nu ihåg vem som är ordet, va? Det är ju Jesus, va? Ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Han sa, frukta inte Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. På hebreiska står det lite annorlunda här och jag ska försöka förklara vad det står. Det står så här. Ordet uppenbarades för Abraham. Alltså han fick en uppenbarelse av Jesus Kristus, va? Och då står det så här. Jag är ditt beskydd. Och jag är din försvarare. Ja, han är vår försvarsadvokat, va? Mot vem kan vi fråga? Det vet vi. Ja, han som försöker att komma in genom dörren som är blodsbestängd. Och då står det då här. Jag är ditt oerhört stora värde. Och han vill komma in i våra liv. Det kallas för tro. Vi tror ju in i Kristus. Och han kommer samtidigt in i oss. Alltså vilken vila detta är. Alltså rättfärdighet. Det är en person och det är ett liv. Så när du tar emot Jesus så kommer han in i oss. Och du kan gärna inte förändra honom, va? Han är din och min rättfärdighet. Det andra, när vi jämför oss med varandra och försöker att vara heliga och så här. Va? Det där försöker djävulen blanda ihop hela tiden. Det kallas för helgelse. Det är en väg. Men rättfärdigheten att Jesus bor i oss, det är det som förklarar oss frikända. Och vi har tillträde till nådens tron. Glöm aldrig det. Det har vi på grund av att Jesus bor i oss. Så kan vi frimodigt gå fram, står det, till nådens tron. Men ni vet att det finns en makt som försöker att hindra oss. Och det är precis vad han gör. Han pekar på dig. Och så säger han, nej men du är ett stort kristet skämt. Inte kan du komma till nådens tron. Det är en kamp varenda dag. Alltså. Vi känner hur mörkret försöker att hindra oss. Men du kan frimodigt i kraft av Jesu Kristi blod, va, gå fram. För att du är värdefull. Och han vill, kom nu min älskade vän, kom. Och be till mig så ska du få se vad jag kan göra. Han kan göra oändligt mycket. Och så står det om Abraham när han hade fått denna uppenbarelse. Så står det, och Abraham trodde på Herren. Och han räknade det honom till rättfärdighet. Det var inget han gjorde, va? Utan det var Guds bok där uppe. Jaha, Abraham, ja, jag räknar honom så rättfärdig. Häftigt. Med andra ord, Abraham blev född på nytt, va? Ja. Ordet trodde här på hebreiska, det kommer av samma ord som amen eller aman. Och det betyder att bygga på. Det är intressant. För det här har du ju Matteus 16 då, fast i gamla testamentet. Fadern uppenbarade Jesus för Petrus, va? Och Jesus säger, ja, på denna klippa ska jag bygga. Vad har du? Det var ju hebreer som visste precis vad man pratade om. Det är tro. Att Jesus uppenbarar sig för dig och mig. Det är tro. Och rättfärdiggjorda blev vi av tro i nya. Gud är ju faktiskt Gud. Och han har bestämt att uppenbara sig för oss människor genom evangeliet om Jesus Kristus. Gud blev människa. Han dog för oss på ett kors. Och den som får sina ögon öppnade och ser och förstår detta. Han får sina synder förlåtna och får ett evigt liv. Han finner vila efter att jaga efter ett eget värde. Och det står då i Hebreerbrevet 4:10 så står det om den här vilan som han vill att vi ska komma in i var och en av oss. Då står det så här. Den som har kommit in i hans vila. Det är inte ens vår egen, va? Utan det är även hans vila. Han får vila sig från sina gärningar liksom Gud vilade sig från sina. Visst är det underbart? Ja, så är det. Då måste alltså ett evangelium som lovar att vi kan äga den här härligheten i oss själva vara väldigt tilldragande för den visa människan. Eller hur? En vis människa. Mänsklig visdom drivs ju av synden. Det här kampen är hela tiden, va? Och mänsklig visdom i det ligger ju att skaffa sig ett värde i sig själva. Kom nu ihåg när jag fortsätter att läsa här vad trodde på betyder i det första Mosebok 15 när det gällde Abraham. Det hade han ju givetvis förklarat för korinterna redan, va? Ingen kan lägga någon annan grund än den som ligger och som pratar om att bygga. Så han har ju kört det här, jag har kört för er nu om på hebreiska vad det betyder. Det är ju Jesus. Nu ska vi gå till släkttavlor, det är det tråkigaste som finns, eller hur? Det hoppar man ju över. Men nu ska vi läsa en släkttavla som bevisar att evangeliet skrevs långt innan det uppenbaras då, gamla testamentet. Vi går till första Mosebok 5. Där finns det i Seths släkttavla 10 namn. Jag ska dra dem här lite fort. För det här är hela evangeliet i 10 namn. Jag tycker det här är fantastiskt. Hur Gud har liksom lagt ner sina hemligheter. Vi läser där då om Adam, Set, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusela, Lemek och sen Noah. Och jag kommer att göra en litterär översättning från grundspråket vad det betyder. Här har du hela evangeliet. Det står så här då, om du översätter de här namnen rakt uppifrån och ner så står det: människan är beskärd att bli dödligt sjuk. En människa som äger sorg och bedrövelse. Men den välsignade guden ska själv stiga ner. Den invigde läraren. Hans död ska frambringa och ge den fattige och nedsjunkne både tröst och vila. Att det skulle vara en slump, du. Då får du nog sätta en etta och några miljoner nollor efter. Här är Gud, va, som visar att han vet vem som kommer. Han ser och har bestämt. Sin egen son ska dö på ett kors. 1000 år, 2000 år, 3000 år, vad det nu är senare där. Så skriver han redan innan. Han har redan bestämt din och min frälsning, va. Tänk vilken Gud. Vi kan vila tryggt i hans händer. Det kan ni lita på. Och därför står det också i Apostlagärningarna 4:12, så står det så här: hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himlen något annat namn eller härlighet eller värde, va, som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Nej, det måste komma från himlen. Det måste bli oss givet, va. Och Jesus, han är oss given. När du får se honom genom tron, då är han dig given. Han bar våra synder och han tillräknar oss ingen synd. Det tycker jag är stort. Gud, som är den högsta domstolen, dömde alltså hela mänskligheten till döden dö. Och erbjuder oss nu en ny rättegång. Och den kallas för rättfärdiggörelse genom tro. Och det är också en gåva. Och det står att tron faktiskt är en gåva. Vi ska läsa lite om det. Galaterbrevet 2:16, så står det: men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Jag ska försöka korta ner mina grejer här. Galaterbrevet 2:20 står egentligen samma sak. Det står det: tro på Guds son. Men grekiska grammatiken, om du går in i det, så står det att inte ens tron äger vi. Utan du blir frälst genom Jesu Kristi tro. Du får tron också. Inte bara att du får frälsningen. Du får tro. Du får nåd. Vad ska vi beröpa oss av? Du får liv. Du får härlighet. Du får värde. Du får allting. Det är bara att öppna ditt hjärta här ikväll och ta emot. Tack och lov, Jesus. Känn dig helt befriad när du går härifrån ikväll. Halleluja, du behöver inte prestera massa saker. Du behöver bara äta bröd. Livets bröd matas ut ikväll. Du kan mumsa och gå hem och njuta. Och ja, ligga i sängen och tänka på han som är där ovan. Meditera både dag och natt över Guds ord, står det ju. Det är härligt. Nu är det ju helt klart, för att vi inte har detta i oss själva. Vi har inget av Guds härlighet i oss själva. Så vi måste få det. Men då ser du här två vägar. Det ena säger att vi har härligheten i oss själva, va? Och det andra säger att vi inte har. Det ena är New Age. Och det andra är äkta kristendom. Äkta kristendom säger att vi saknar härligheten från Gud. New Age. Du har Guds gnistan. Du har någonting från Gud inne hela tiden. Men det gäller bara att hitta det ungefär. Så kan man förkorta New Age-tankarna då. Och det här är ju två vägar då som jag tror Jesus pratar om. Och kommer att bli en verklighet till slut. De här smala vägen och så har du den breda vägen. Det ena leder ju till ett stort bygge där. Man ska samla ihop och bli ett från något värde, va. Och de andra, de bygger ju på klippan. Och sen kommer en stor flod och så blir det ju bara klippfolket kvar. Det är precis vad jag tror håller på att hända just nu. Vi ska gå till ett bibelställe som låter som om det är en ond andemakt som predikar evangeliet. Och bekräftar vad Paulus säger. Det är väldigt konstigt det här om man inte förstår grunden. Paulus blev irriterad i sin ande till slut och han drev ut den här andemakten då. I Apostlagärningarna 16:16 så står det så här. Berättar Paulus att han kom en gång till ett böneställe. Där mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande. Och hon skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: De här männen är den högste Gudens tjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning. Ja, det gör New Age. Men de har många vägar. Men Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Det är skillnad. Här alltså i grundtexten så säger de, ja, Jesus han är en andeguide bland alla andra. Han är en profet bland alla andra. Ni känner igen det där, de dyker upp i de här religionerna då. Men det är det som texten trycker på här. Det är New Age, va? Samma ande dyker upp nu. Men han vart arg och vände sig om i Jesu Kristi namn. Far ut! Och tjofs! Så var sagan slut för dem som vill ha cash där. Ja, samma andemakt verkar alltså i mysteriet Babylon. Det är därför vi måste vara rotade i Guds ord idag och stå stadigt på klippan. För att det är väldiga krafter i rörelse. Det står i andra test 2 och 11 så står det så här om de orättfärdiga, alltså de som jagar ett värde, va, som vi tog upp förut, så står det så här. Därför sänder Gud, domaren, en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen, bestämd form. Vad tror ni där för lögn? New Age. Lögnen eller sanningen, va? Det är bestämd form båda två. Då är det ju ormen som dyker upp, va? Och han säger ju egentligen tre saker där. För det första, skulle då Gud ha sagt, va? Ni kan ju rucka på vägen och göra den lite bredare, va? Ni kan ju lägga till ett par Jesusar till på den här vägen. Ja, så många det ryms då, det ryms många. Och så ingalunda ska ni dö, va? Ja, det dyker upp nu lite varstans den här, att det inte blir någon dubbel utgång brukar man säga, utan alla blir frälsta då. Det är ju det här samma tankegång. För har man gudsknistan inom sig så klart alla blir frälsta. Det säger sig självt. Alla är ju del av Gud då. Sen har du ju då punkt 3, va. Och det är dit det här leder till slut. Ni ska bli som Gud. Jag tror inte han menar Gud alltså. Jag tror han menar Kristus. Kristus. Ni ska bli Kristus. Och det heter också Corporate Christ. Alla tillsammans ska bli Kristus. Det finns sådana lärare idag. De sprids så det visslar om. Det heter Corporate Christ. Jesus kommer inte synligen. Nej, han kommer osynligen. Han kommer i sin kropp. Har du det här som kommer nu? Och vi ska stå fasta i tro på sanningen. Det står i vers 16 sen. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni fått. Muntligen eller genom brev. Vad Gud har kallat oss till enligt evangeliet. Jo, till att bli frälsta. Och då står det så här då i pågående form. Genom att anden fortsätter att helga oss. Avskilja oss. Dra ut därifrån. Och genom att vi fortsätter att tro på sanningen. Och så stod det sen, stå fasta och håll er till läran. Det innebär av sammanhanget jag skrev om, eller han skrev om innan, att de som blir dömda här, de har förändrat meningen med evangeliet. Kommer ni ihåg bilden man gjorde av guldkalven? Man tog guld ur öronen och så. Så sa man åt Aron så här, nu får du göra oss en riktigt fin kalv här som vi kan följa. Det är den breda vägen. Det är samma Jesus som man hade i Egypten. En annan Jesus. Det är Nimrod. Det är Baal. Och på hebreiska betyder ordet laglöshet. Avon kommer av ordet avon och betyder att förvrida någonting. Förvrida någonting. Då har du ju det skulle Gud ha sagt. Då tar man, lite går det nog att vrida. Lite går det nog att vrida. Sen har du vridit lite så backar anden, för det gör han direkt. Va? För vi ska stå upp och försvara evangeliet. Gör du inte det? Vad står det i missionsbefallningen? Vad står det i grundtexten i missionsbefallningen? Det står så här, va? Gå ut i hela världen och gör alla människor till mina lärjungar. Lärande dem att vakta på allt jag sagt. Där har du tvärtom. Bevara evangeliet rakt. lärande dem att bevara evangeliet rakt. Då, villkor, är jag med er alla dagar till tidens slut. Jaså, fanns det villkor också? Ja. Lärande dem. Vakta, var hör vi det? Det är inte ofta du får höra det, att man står upp och bevarar vägen rak. Ja, och då vill jag ställa frågan då. Kommer du ihåg vishet? Paulus, när han kom till Korint, där byggde man ju på sin visdom, hur duktig man var, hur hög man var, vilka uppenbarelser man hade och allt det här, va? Det var ju hela New Age som verkade. Alltså kom det här egentligen rakt in i kyrkan. Och då säger Paulus någonting, att korset, det står tvärt emot visdom. Korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Vad menar han? Jo, hur tar vi emot Guds härlighet i våra liv? Jo, det gör vi genom att dö. Du kan aldrig ta emot livet om inte vårat liv dör. Det är ett utbyte av liv genom korset. Korset talar alltså om att utbyta. Så det vi trodde var värdefullt och vi ville upphöja och vi ville hålla som högt. Vad säger Paulus? Ja, det jag höll som värde förut, det som var mycket värdefullt inför människor, det räknar jag nu som avskräde. För att vinna Jesus. För att vinna livet. Jaha. Men om det finns nu lite högre stjärnor då som kommer och hör evangeliet, vilket evangelium tror ni de mest lyssnar till? Nu menar jag kända folk. Jo, det är ju mycket bättre att köra på ett evangelium när du får behålla din status, eller hur? Än att komma till något som snackar om korset, där du måste dö ner från allt det här duktiga som du berömde av förut. Så då borde vi se i de församlingar då som tar bort korset och predikar mänsklig visdom, då borde det vimla av snälla skådespelare och före detta popsångare och alltihop, eller hur? Som slipper att dö ner. Yes! Kolla över kristenheten. Får du se. Sen lyssna om man predikar som jag gör nu om korset, eller om man predikar att man kan ha härligheten i sig själv. Vad sa Jesus? Salig den jag inte blir en stötesten för. För när man möter Jesus så möter man inte bara liv, du möter också död. Den som vill följa mig, han må ta upp sitt kors och följa mig. Alltså att bli lärjunge. Vi läste om att vi skulle stå fasta i tron, stå fasta i läran. Och det är egentligen vad andra test 2:15 säger här. Han beskriver indirekt agape, för agape betyder att lyda en kung. Att lyda en kung. En del av det betyder mer, men en del av det betyder lydnad då. Och agape, säger Gud, kommer av andens liv genom oss. För det är ju frukten. Vad skulle vi titta på när det gällde de här två vägarna? Och vi skulle titta på frukten. För av frukten ska du lära känna trädet. Eller hur? Av frukten ska du lära känna trädet. Och vad var det ormen sa direkt där? Jo, skulle då Gud ha sagt. Och vi går till Hebreerbrevet 1. Jag älskar det här. Står det om Jesus. Sen Gud i forna tider många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allt. Och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet, värde, ljus. Va? Så det är härligt att leva i ljuset. Och han uppenbarar hans väsen, alltså hans namn. Han uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han har utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida. Vi pratade lite innan här om arken och jag tycker det är underbart att ni vet när Mose får måtten på arken, va? Så är det ju specifika mått. Men så står det att han skulle göra en liten sån här lock också, va? Det heter nådastol. Och när man sätter nådastolen så här på arken så finns det inte längre någon mått. Vad är det Gud menar? Jo, han pratar om nåden, va? Det finns inget mått på Guds nåd. Och prästen skulle ju stänka blodet på arken, va? På nådastolen. Och samtidigt så är den på jorden, va? Men han är lika mycket i himlen, va? Hur vet du det då? Det finns inga mått. Det är bara vad din tro förmäktar, va? Och det är ju en bild på Guds tron. Judarna själva trodde att där regerar Gud, va? Det är nådastolen, det är arken. Där regerar Gud. Och nu säger Jesus att hans blod är uppe i himlen, va? I ett större och härligare tabernakel som inte är gjort med människohand. Ja, och när överste prästen kom ut och skulle välsigna folket, så är det ju samma sak som att Jesus kommer ut och så ger han oss den heliga ande, va? Vilken välsignelse. Vilken underbar välsignelse. Och i apostlagärningar så står det vad den heliga ande ska göra, vad välsignelsen är. Ja, det är inte rikedom och pengar, utan det står att jag ska vända er bort ifrån det onda, står det. Det är helgelse med andra ord. Så när den heliga ande kommer in i våra liv, så är det första han gör, förklarar oss, ja, för att han ska komma in så blir det förklarat så rättfärdig. Så kommer han in med sitt eget liv. Och så börjar han vända oss bort ifrån det onda. Först kommer rättfärdigheten och så kommer helgelsen, va? Och det är ett steg för steg för steg för steg hela tiden. Och då står det ju där att han bor i det höga, står det. Men han bor också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Där i deras hjärtan vill han uppenbara sig. Han vill ge oss en helt ny drivkraft. Vem är förkrossad och vem har en ödmjuk ande? Jo, det är den som låter Jesus bygga upp ditt och mitt liv. Den som slutar jaga efter värde, utan låter Jesus föra oss in i gemenskap där du ska vara. Öppna de dörrar där du ska gå in igenom. Bekräfta, ni vet, det står ju så här att då om du går den rätta vägen så ska du höra en röst ropa: Herre, vägen, vandra på den. Du kommer att få bekräftelse om dina fötter går på den här rätta stegen. Det är underbart. Men ibland när du går in i de här öppna dörrarna så kan det se helt konstigt ut. Det kan det faktiskt. Det kan se ut så att det här kan ju definitivt inte vara Gud, alltså. Det börjar strula och det håller på. Men efter ett tag så kommer ändå rösten: ja, Janne, det är rätt dörr. Fortsätt du bara. Men så kan det ändå strula. Halleluja. Tack och lov. Jag såg här när vi sjöng lovsång i början att Herren bröt bröd. Och jag känner att det är en sån härlig befrielse. Jag ska sluta min predikan här. Ska vi gå in i ännu mer sång och lovsjunga Herren och bara tacka honom nu för att han bor i ditt liv. Och om du inte har tagit emot honom än så kan du göra det här ikväll. Ta emot Jesus i ditt liv. Och han är din rättfärdighet. Det andra sköter han om, du vet, helgelsen, det fixar sig. Tack och lov, Jesus. Herre, vi ber och tackar dig att din profetiska ande här, Herre, att du uppenbarar dig själv, att du lägger din hand på oss. Herre, för oss framåt i förutberedda gärningar, var och en av oss, i Jesu Kristi namn. Amen.